Välkommen till Efterspelet, podden som spelas in direkt efter spelet. Spelet som vi har spelat idag heter Star Wars The Deck Building Game och vi som har spelat heter Jens.
Och Åsa.
Och Åsa, det här spelet är ju då för två personer och som namnet antyder handlar om Star Wars.
Precis, ja. Det är ett så kallat deck building spel.
Mm.
Och vi pratade lite om vad deckbuilding innebar när regelsnacket.
Precis, vi har, innan vi spelade in, eller innan vi spelade de här partierna vi nu har spelat, så körde vi också och spelade in ett lite förvirrat regelgenomgångsavsnitt som man kan hitta i flödet där man hittar den här podden. Och i den så har vi diskuterat lite mer detaljerat om reglerna i spelet och typ så här, vad en deckbuilder är för någonting. Men om man ska ta det jättesnabbt så kommer man i de flesta fall starta med ungefär 10 kort. De här korten kommer tillåta dig att köpa nya kort som läggs in i din kortlek, och på så vis formar man successivt en strategi som man försöker utföra snabbare än sin motståndare.
Precis. Och det här är ett tvåspelarspel, och eftersom att det är Star Wars så är det ju the dark side against the light side, ja, eller bright precis. Side eller vad de nu är.
Rebels versus Imperium blir det ju. Spelet är också designat, det kan vara värt att nämna, att generellt att det är designat, men specifikt av Caleb Grace, vilket var ett namn som jag inte kände igen själv innan jag kollade upp det, men han har också designat Marvel Champions, The Card Game. Så att han är ju ändå inne på det här med att göra kortspel av kända IP:n.
Ja, och exakt, av liksom universums, ja. Kan man säga så, universumar.
Ja. Hur känner vi att han har lyckats? Kändes det som att vi spelade Imperiet mot rebellerna?
Vi pratade ju lite om det här under tiden. För det finns ju ett stort sortiment av Star Wars-spel vid det här laget. De är upplagda på lite olika sätt. Vi, du och jag, Jens, vi följer ju genast in på att jämföra med ett annat tvåspelarspel.
Ja.
I Star Wars, på Star Wars-temat, som heter Rebellion.
Ja. Mycket större, mycket mer komplicerat, ett mer mastigt spel.
Ja, och varför jag tar upp det här, det är för att, eftersom att du frågade mig om just får man den här good versus evil-känslan i sann Star Wars-anda. I Rebellion så får man ju det, men det är mycket mer komplicerat. Det är inte riktigt lika påtagligt i det här spelet. Jag tänker inte att det behöver vara negativt, men det är inte riktigt lika påtagligt. Man får det ju, så att säga, man får det, men i 2D, kan jag säga så. För att vi har våra kort, de är väldigt tydligt skrivna att det är karaktärer från de olika sidorna.
Ja, det kommer finnas en marknadsrad där man kan köpa kort. Och korten som Åsa i det här fallet som spelade Rebellerna senast. Vi har växlat så att jag spelade Rebellerna första partiet. Du spelade Imperium och sen växlade vi så att vi spelade de andra sidan. Men korten som jag kan köpa är vända åt mitt håll. Korten som du kan köpa är vända åt ditt håll. Så det är en väldigt tydlig uppdelning vad som är tillgängligt för de olika spelarna. Och det är då baserat på den faktionen man spelar i.
Precis, och de är väldigt starkt tematiska. Ja. Det är shuttles och karaktärer som finns på de båda sidorna. Så på det sättet så får man ju de här rebel-känslan och Sith-känslan. Eller imperiet-känslan, förlåt. Det är ju där, men det går kanske inte riktigt djupare än korten. Men det gör ju på ett annat sätt i Rebellion. Nu jämför jag väldigt mycket med Rebellion här. Men den ger ju mycket mer djup liksom.
Men fick inte du tag på Leia?
Jo, men jag ska se om jag hittar Leia i min lilla hög
här. Ja, vi kan hitta några av de här lite mer ikoniska karaktärerna och se vad de har för effekt.
Här har vi Leia.
Det kan vi också säga för nya lyssnare, eller kanske till och med om vi nu kan kalla några av våra lyssnare gamla. Men vi har ju precis avslutat ett parti, så att kortarna ligger lite utspridda framför oss här.
Och vi, on that note, vanligtvis när vi spelar in ett avsnitt så har vi ju spelat en gång.
Ja.
I det här fallet spelade vi två, just för att det är ett tvåspelarspel. Och det är också, jag har ju lite av en fascination av tvåspelarspel. Jag gillar verkligen riktigt välbalanserade tvåspelarspel. Och här sitter vi idag och har spelat Star Wars, och tidigare har vi spelat Redlands.
Mm.
Vilket jag också gick igång på väldigt mycket.
Mm.
Bara som lite background, det finns ett tidigare avsnitt. Så att du och jag kör gärna lite tvåspelarspel när vi har tid.
När det är vi två.
Ja.
Precis. Men prinsessan Leia här till exempel, hennes förmåga tillåter, när man spelar ut henne så får man en förmåga som tillåter henne att köpa ett rebellkort gratis från marknadsraden. Och det är egentligen en lite torr förmåga. Det är liksom, det är inte någon form av superavancerad och liksom djupgående förmåga. Men den är ju ändå väldigt mycket i linje med Leia som general och som en person som liksom rally the forces, tänker jag.
Mm.
Att det är lättare för henne att få tag på nya karaktärer. Medan Jyn Erso, som är med i Rogue One, heter den väl?
Ja, jag brukar kalla Rouge One, för det är roligare.
Ja, precis. Hennes förmåga är, look at your opponent's hand. If the force is with you, place one card from their hand on top of their deck. Och den spelar väl också lite grann mer in i hennes liksom roll som agent och lite mer secret operative person.
Ja, precis.
Så med de medlen de har tillgängliga som en deckbuilding, alltså ett spel med fokus på kort och interaktionerna mellan korterna, mellan de två olika spelarna och med marknadsraden, så tycker jag att de ändå arbetar väl med temat. Men jag vet inte om jag får den där liksom, shit, jag har spelat ett Star Wars-spel.
Jag kan ju säga det med en gång, jag gillar spelet, jag tycker det är trevligt, men jag får inte heller den här, jag blev submerged in i Star Wars-universumet. Nej. Men jag får lagom mycket Star Wars-känsla, tycker jag.
Ja, alltså precis, jag höll på att säga emot mig själv på en gång.
Ja, men det är bra.
Så här, innan, jag märker att jag hoppar runt lite grann i tankarna, så att jag hoppas att vi kan reda ut, få lite raksida på det. Men innan, på vägen hit, då funderar jag på likheten med till exempel Star Realms, Redlands, Ascension och Dominion, som allihopa är olika former av deckbuilding-spel där man startar med en liten handkort, köper nya kort och sen bygger man en strategi. Det här spelet, nu kommer jag tror det kostar typ 379 kronor. Jämfört med Star Realms som kostar typ 179 någonting sånt där. Det här går...
Och lådan är nog en tiondel så stor.
Precis, Star Realms är mycket mindre i storlek, men jag tror att de innehåller ungefär lika mycket kort. Mm. Och dit jag ville komma, det var egentligen att jag var lite så här tveksam på, är det värt det? Mm. Är det liksom, licensen kostar alltid lite extra att kunna lägga till på ett spel, men ökar det spelglädjen?
Men då Jens, var licensen värt det, frågar jag då?
Ja, det är det som jag är lite fundersam på, och jag lutar nog mer mot ja, efter att ha spelat det än innan, där jag var lite såhär, men verkligen, varför spelar man inte bara Star Realms eller Redlands? Men så märkte jag att när det dök upp Luke Skywalker eller Han Solo eller Leia och Targa i marknadsraden, det var ju roligare och liksom...
Man satt ändå där som ett barn på julafton. Eller ja. Någon som tittar på tv och bara, oh, jag känner igen den där personen. Typ så.
För att det var den första gången vi såg att Han Solo dök upp. Och det stod där att om Han Solo är i spel samtidigt som Millennium Falcon, så blev det liksom en bonuseffekt.
Mm.
Vi blev ju båda två då glada över liksom... kommer vi få se Millennium Falcon. Så att, man kan ju ibland tänka sig att man inte ska vara så lätt påverkad som man är. Men sen får man också bara erkänna att Star Wars är kul.
Jag håller med. Mycket kloka ord.
Ja.
Jag kan ju säga själv att jag är ju svag för ett bra tema. Jag har också redan erkänt att jag är svag för bra tvåspelarspel.
Ja.
Jag tycker ju väldigt mycket om det här baserat på de grejerna. Jag tycker om att... att liksom återfinna mig i ett universum som jag har spenderat lite tid i, varav Star Wars är ett sånt. Vi sa det i regelsnacket, jag har döpt min lägenhet till Hoth, bland annat för att den är kall.
Ja.
Jag har lite, vi kommer se på Instagramflödet sen, att jag tog fram... jag har en sån här underlägg för koppen här med Darth Vader som står och ser sur ut. Och en morgonrock med Sith-märke på.
Mm.
Så att det är lite... eller Imperiet märke, förlåt.
Imperiet, ja.
Så att det finns en bild på Leia i min hall. Det är lite sådana grejer. Jag har Millennium Falcon, fast det är en öppnare för öl, burkar typ, eller flaskor. Så att det finns lite här, och jag gillar ju det, verkligen.
Ja.
Så att jag kommer alltid tycka, jag är lite lättköpt.
Mm.
Så fort du smackar Star Wars, precis så som det kapitalistiska systemet vill att det ska vara. Så fort du smackar Star Wars på något, då står jag där och dreglar.
Mm.
Så är det. Och även den här gången.
Ja, och man kanske bara ska erkänna som sagt att det är kul med Star Wars.
Om man är lite lättköpt.
Ja, vi får liksom bara acceptera det och sen gå vidare med livet och sen tycka vad man vill om det. Men första gången vi spelade spelet var jag rebellspelaren. och du spelade Imperium.
Mm.
Den största liksom mekaniken som jag var den hook som gjorde mig intresserad av spelet från början, det var specifikt den här, det finns en liten mekanik som håller koll på vilken sida av spelet som The Force är med. Och som rebellspelare så startar Force på sin sida. Men sen finns det kort och effekter och saker som kan hända i spelet som knuffar över den till Imperium-spelen. Eller så kan den dras tillbaka till rebellspelen. Så att det är en fin tematisk mekanik som förklarar den här balansen mellan The Force i spelet. Så hur upplevde du som Imperiespelare i första partiet med just den mätan? Att jag fick lite bonusar för att den befann sig på min sida i starten och sådär?
Jag hade ju väldigt svårt att flytta över den till min sida.
Mm.
När du spelar Imperium sen, då lyckades du flytta över den, men du hade svårare att behålla den.
Ja, det var en kamp. Jag liksom fokuserade på att få den här liksom, dragkampen om, säger man kraften på svenska?
Jag skulle säga det. Alltså, jag säger inte att det låter balt. Jag Nej. Säger bara att det är så man översätter det.
Jag håller mig nog till The Force. Mm. Att få den till min
forceringen.
Sida. Forceringen. Ja, forceringen till min sida. Det var lite knepigt, men jag lyckades få över den. Men sen var det som sagt svårt att behålla den på min sida. Och det kändes tematiskt, för jag menar, Imperiet ska inte, tycker jag, ha lätt att behålla Force på sin sida.
Det ska vara lite svårt att vara Sith.
Ja, men precis. Det är väl det de tycker om.
Ja, de gillar det, så de är lite underdogs.
Ja.
Hatar sand. Mm.
Så det är den ena grejen, den här liksom dragkampen med Force mellan spelarna, och den andra är att man har en bas i spelet åt gången, och i det första partiet så spelade vi den rekommenderade liksom startpartiet, och då vinner man när man har slagit ut 3 stycken av motståndarens baser. Och första gången en bas förstörs får motståndaren kolla igenom sin kortlek med baskort och välja ett nytt sånt och lägga ut. Vad tyckte du om den processen? För de har ju olika effekter, de olika baserna. Och de har olika tröskelvärde för hur mycket liv de har. Så att den senaste jag hade i spel till exempel var väl Kessel som hade 12 liv. Till skillnad från Dödsstjärnan som har 16 liv och slut.
Och vi börjar alltid med samma. Så oavsett vilket spel man spelar så börjar man med samma. Och då har vi 8. Var, och sen efter det kan man börja välja.
Ja.
Spelar man vad de kallar för the first game, då har man färre att välja mellan, och sen efter det så kan man välja mellan fler planeter.
Ja, det kallas för full galaxy, och då har man 10 stycken totalt att välja mellan.
Precis, den fulla galaxen.
Ja.
Och så det är egentligen det som är skillnaden av Full Galaxy, eller hur?
Ja, precis. Det var en väldigt liten skillnad att gå från introduktionsscenariot som är ett begränsat antal planeter till det hela scenariot, vilket är alla planeter. Men jag tyckte ändå att det var skönt att spela ett parti med ett mer begränsat urval.
Lite mindre att läsa och checka och så. Ja, och de har, som Jens sa, de har funktioner. De har någon sorts påverkan, alla utom första planeten.
Ja.
Jag tyckte ju om det här, för att gå tillbaka till en gamla goding, Radlands.
Mm.
Jag kommer alltid tillbaka till Radlands, min spelkärlek.
Alla vägar leder till Radlands.
Mm.
Det var ju precis som en, vi kan berätta om en liten sidoanekdot, att jag skickade häromdagen en liten screenshot när jag satt och gjorde, tänkte jag inköp för Dragon's Lair, så hittade jag
spelbutiken alltså.
Ja, spelbutiken Dragon's Lair, så hittade jag en produkt som var uppgraderingar i form av ostar till vad jag trodde var Redlands. Men sen visade sig vara till spelet Ratlands.
Men vi är alla sugna på ostexpansionen till Ratlands nu.
Ja, precis. Man får manifestera det, och sen får man hoppas att universum lyssnar och ser till att det händer.
Jag tycker ändå att i postapokalypsen så tror jag att en riktigt bra bry hade ändå varit värt det.
Jag tänkte liksom snacka om åldrade ostar.
Ja, precis. Jag tror det hade varit the high currency.
Ja, men
tillbaka till planeterna.
Tillbaka till planeterna.
Inte Planet Earth, men de andra planeterna. Ja. Galaxy Far Far Away.
Ja.
Ja, jag, just det, jag skulle ju göra en liknelse då med Radlands, inte Ratlands då. Och det är att just att även där hade man en bas. Jag tror att det är återkommande tvåspelarspel som just har någon sorts aggressionskonto, kommer jag kalla det för nu. Just sådana där man slåss.
Ja.
Och det är väl just att man ofta har en bas av något slag som man
Redlands
försvarar.
Redlands har 3 stycken i spel samtidigt, och i Star Wars så kommer de ut successivt.
Ja, och då, precis, och så har vi en planet i det här fallet, och så är det olika byggnader då i Redlands. Ja. antagligen olika ostar i Ratlands. Jag har inte spelat det.
Och i Ratlands kan man ju spela ut personer som skyddar dem. Och i Star Wars kan man spela ut Capital Ships som skyddar baserna. Så att det finns också en liknelse. Ja.
Och det känns ändå som en ganska klassisk, bra, stabil bas i ett tvåspelarspel där vi som är baserar så mycket på attack.
Ja.
Och jag tycker om det, även i det här spelet, precis som jag älskar i Redlands. Och jag tycker att det funkar, det känns inte liksom ounikt eller gjort på så sätt, utan jag tycker att det funkar väldigt bra.
Mm.
Och jag är lite sugen för ändå summera och spela upp, eller summera upp, kan man säga så?
Ja.
Liksom hur
ingen
det ser
förstår
ut
nog
nu.
Vad du menar. Nej. Men du kan säga det. Absolut.
Hur ska vi summera upp lite vad vi har framför oss? För nu har vi nämnt de olika mekanikerna så.
Ja, så knyta ihop säcken.
Knyta ihop the säck.
Mm. Mm.
Då har vi ju, vi har ju sagt det, att det är ett deckbuilding-spel.
Ja.
Och i deckbuilding-spel så har man nästan uteslutande en sorts marknad i mitten. Det har ju du sagt, Jens.
Ja.
Mm. Så att den har vi uppsida, jag som håller på kul halva köket. Framför oss, emellan oss till och med.
Ja.
Mellan oss och framför oss har vi då den här marknaden med de olika korten. Det kan vara som allt med rebell. Om jag spelar rebell så är det bara tillgängligt för mig. Mm. Allt med imperiet logga, det är bara tillgängligt för Jens. Och så finns det några neutrala som vi båda har tillgång till. Mm. De spelas upp framför oss. Varje gång vi tar en kommer en ny. Eller köper en.
Sex stycken tillgängliga åtgången.
Ja, sex tillgängliga åtgången. Varje gång vi köper en kommer upp en ny direkt.
Mm. Mm. Ja.
Så det ligger i mitten. På sidan har vi den här mätaren.
Mm.
Med The Force. Om den är på rebellernas sida eller på imperiets sida.
Ja, och sen finns en neutral mittenposition där den inte är på någons sida.
Nej, när den är hemma och tar hand om sig själv.
Väldigt ambivalent.
Ja, ja. Jag tänker att den sitter hemma, läser en bok, dricker lite te och liksom tar hand om sig.
Ja, self-care.
Self-care. Och vid sidan av den så har vi The Outer Rim Pilot. Så att om du har två pengar, eller i det här fallet resurser, över crates tror vi att det är, så kan du köpa ett extra kort. Och det finns 42 000 stycken av det här kortet. Det kostar två enheter och är liksom ett enkelt kort du kan slänga in i din hand.
Ja.
Som kommer ge dig två resurser när du spelar upp den, när du får upp det på handen. Och du kan också få, genom att saka kortet, få en förflyttning på den här forceringsskalan.
Mm. Och om man får The Force hela vägen till sin sida, då kommer man tjäna en extra resurs i starten av sin kommande runda som gör att man kan köpa mer grejer.
Just det. Och utöver det här så har vi vår planet framför oss.
Mm.
Du har en planet, jag har en planet. Och det är den som vi attackera med, och runt eller framför planeten kan vi då spela ut olika fartyg som ska blockera och liksom rädda planeten.
Ja.
Utöver det så har vi två högar med lite kuber.
Mm.
En är skottkuberna kan man säga det, och den andra är liksom pengakuberna, det vi handlar för.
Ja, konfliktkuber.
Konfliktkuber och kapitalistkuber.
Ja.
Mm. Och det är egentligen det är. Det är en ganska matig hög dock. En rejäl hög med kort.
Mm.
Men jag tycker det är gött.
90 stycken kort i den här marknadshögen. Och sen har man 10 stycken unika startkort. Men för att koppla tillbaka lite grann till Redlands med de här med baserna. För att en sak som jag var lite fundersam på innan vi körde det här. Som jag fortfarande är fundersam på. Det är att...
Du hinner filosofera så mycket innan, Jens.
Ja, men det var en lång tågresa hit.
Just det, det var sportboll idag.
Det var sportboll idag. Det påverkar ju på något sätt pendelbollen. Rebellerna och imperiet vinner på samma vis genom att slå ut 3 stycken eller 4 stycken beroende på om man spelar korta eller långa spelet. Baser. Och det är samma vinstkriterier som Redlands har. Man vinner genom att slå ut 3 stycken baser.
Man har samma kriterier för båda spelarna.
Och i Redlands så stör jag mig inte på det. Men här så stör jag mig på det.
Är det inte för att vi har spelat Rebellion också då?
Jag tror det. För att i Rebellion så finns det i alla fall två olika sätt. De olika sidorna vinner på olika vis.
Jag kommer inte heller ihåg exakt vad det är, men precis.
Ja, det finns lite mätare och sådana där saker. Och det jag kanske saknade lite grann här.
Mm.
För att när jag spelade första partiet där jag spelade Rebellerna så kändes det lite konstigt att satsa liksom så mycket på att köpa militär förmåga och kraft. Men när jag spelade Imperiet och attackerade för så här 15-16 åt gången med hjälp av Boba Fett och olika... Vad var det jag hade här på slutet? Bosk, Boba Fett, nu har jag tappat bort mina kort. Men Stormtroopers, Death Troopers, etc.
Det är verkligen kort överallt här på bordet nu.
Det kändes helt okej. Okay. Mm. Det kändes liksom, så här vinner man som Imperiet. Man kör på militärkraft och man slår ut motståndarbaserna. Medan det kändes inte lika liksom, tematiskt tant som rebellspelarna. Medan i Redlands så tyckte jag att det hängde ihop bättre. Hur upplevde du att det var samma liksom, vinstkriterier för de olika spelarna i det här?
Jag tror att utifrån det, den aspekten så tänkte jag nog mer på det här spelet som ett deckbuilding tvåspelarattackspel än jag tänkte på det som ett Star Wars-spel.
Mm.
Jag tyckte inte att det var ett problem, men det är för att jag är van vid att spel är så. Jag var inte lika befästrad, eller vad fan det heter, i Star Wars-tanken som du var. Jag håller med om att om man analyserar spelet från ett Star Wars-perspektiv så är det logiskt att ha olika vinstkriterier.
Ja.
Det är en grej som jag gillar med Rebellion. Jag gillar många saker med Rebellion. Men jag tyckte inte det var ett problem här. Men det är för att jag inte tänkte på det från Star Wars-perspektivet.
Nej, och jag vill också liksom till spelets försvar säga att om man skulle haft två olika sätt att vinna spelet på så hade det antagligen dragit ut på speltiden och ökat komplexiteten av spelet. Och det tycker jag skulle vara onödigt i det här, för att det var ändå liksom snabbt att komma igång med. Det kändes robust, det kändes väldesignat, det kändes liksom förståeligt. Och jag tror att man lätt skulle kunna offra det genom att lägga till olika sätt att vinna på, olika sätt att liksom nyansera spel på. Så det är alltid en vågskål mellan spelbarheten av spelet och den liksom tematiska inlevelsen i vad man gör för någonting.
Och jag håller helt med i din analys. Jag tycker att det är ett bra spel. Snabbt att få upp på bordet och lätt att få koll på reglerna och komma igång.
Ja.
Men då var du inne lite på speltiden. Enligt lådan är det 30 minuter.
Ja.
Vi vet ju att det nästan aldrig stämmer.
Nej.
Vi tog nästan dubbla tiden på oss.
Ja, båda partierna, precis. Och då var det liksom de två första partierna vi spelade. Men vi är ändå vana deckbuilders. Och vi satt inte och hade alldeles för mycket liksom analys-paralys. Utan det flöt på. Vi gjorde våra drag, skickade över till motspelaren. Och sen liksom gjorde den personen sitt. Så att jag tycker inte, visst man kan nog skynda sig och liksom stressa ner det lite till, men
jag tror att den downtime vi hade var lite mer kolla Leia, vad
ja,
gör hon?
Ja, precis.
Luke, ha! Det är mer den sortens Andor, det var mer den sortens downtime.
Det var lite dopaminkick att få se de olika korten som kommer upp, läsa vad de gör för någonting, förstå hur man ska få in dem i sitt spel, men som sagt, jag vet inte, det kändes visst, man kanske kan få ner det till 30 minuter om man har spelat det många gånger.
Ja.
Men jag vet inte.
Det är inte värt att kämpa för hamnen där tycker jag.
Nej.
För det förtar lite.
Ja.
Men då tänker jag att vi börjar bli redo att komma in på hur du fullkomligt krossade mig två gånger i rad.
Ja. Ja, den första gången var ju rätt jämn. Men i det andra partiet.
Undantag för att du krossade mig då.
Jag vann det första partiet. Det andra partiet, då krossade jag.
Men
det var ju då jag spelade som Imperiet och hade mina liksom attackomgångar ordentligt.
Mm. Det jag inser varje gång jag spelar antingen ett deckbuilding-spel med dig eller ett engine building spel, alltså att man bygger upp, för de som inte vet vad engine building är, just att man får sån här, att man spelar ett kort som får ytterligare en funktion, som kanske, med det här kortet så kan du också spela det här och det här och det här, och man kan få en följd av olika kort eller funktioner.
Ja, man
eller
vill reaktion. Få så här kaskadeffekter.
Ja, där har vi det, kaskadeffekter. Det är då engine building. Och det märker jag varje gång jag spelar ett engine building spel eller ett deckbuilding spel med dig, så sitter jag alltid och tänker, varför händer det här alltid? Varför har inte jag lärt mig att jag inte ska spela den här sorts spel med Jens om jag inte vill få tokspö?
Men du vann ju Redlands.
Ja, men det var inte riktigt lika mycket engine building i den. Det är ju för att du inte gillar attack lika mycket som mig. Och det inte fanns ett engine building effekt. Det är ju bara därför jag vann i Redlands.
Ja, jag skulle inte säga bara det.
Men hade det funnits engine building, då hade du fastän suttit där och bara brrr, oj, titta, du dog. Det gick 5 sekunder. Det hade hänt.
Ja, alltså, kanske. Men det som jag upplevde, det var också en skillnad mellan att spela Rebellerna och spela Imperiet. För Rebellerna hade jag lite svårare att få till. Det som jag drog nytta av som Imperiet var att jag hittade ett par stycken förmågor som tillät mig att dra fler kort. Och sen hade jag vissa kort som sa, om du har en trooper i spel så får du också en bonuseffekt av det här andra kortet. Och det hade jag lite lättare att hitta som Imperiet-spelare, medan Rebellerna kändes lite mer splittrade i sina förmågor. Men där hittade jag ju förmågan som sa, jag hade en bas, det är den som du hade här vid slutet, som sa att om man kan tvinga motståndaren på sin tur att den här Yavin 4 har som specialförmåga. When your opponent discards a card from their hand during your turn, deal 2 damage to their base. Och den fick jag i spel rätt tidigt. Och sen styrde jag min kortlek till att försöka forcera att du skulle slänga kort så ofta som möjligt för att trigga den effekten. Så att det är en av många anledningar, men en av de primära anledningarna till att det ska vara kul att utforska det här spelet mer, det att det nu kändes som att det fanns liksom en hel del dold asymmetri i spelet. Och med det menar jag att som rebellspelare så kändes det lättare att ha The Force på sin sida. Som imperiet kändes det lättare att få till stora liksom militära kavalkader.
Smackidacka järnet, ja. Som jag brukar kalla det.
Mm. Och det var kul att hitta de här att de olika planeterna har olika effekter. Till exempel Death Star tillåter mig att spendera 4 stycken resurser för att förstöra ett capital ship som motståndaren har i spel. Så de har ju väldigt så här, tematiska effekter, de olika korterna. Och det ska vara kul att utforska spelet och hitta synergierna mellan de här tematiska grejerna. För jag tror att det skulle kunna lägga lite plåster på såret som var min första så här. Det finns inte två olika sätt att vinna på. Det finns inte mer djup, det finns inte mer nyans i grundmekaniken. Men jag tror att det finns mer mellan de olika korterna än vad som först kanske är tydligt.
Mm. Och här kan vi säga, generellt så är du mycket bättre på att hitta såna här mönster än vad jag är. Jag behöver gräva ganska länge om jag ens hittar dem. Men du kan se, det är därför jag inte ska spela.
Jag är snabbare på att hitta dem, ja. Ska vi säga. Och, jag är inte bättre generellt.
Ja, men utan du har strategier för det som inte jag har. Jag har inte hamnat här i min utveckling som människa. Typ som att du sitter och använder köper på dig lite specialkort för att saka ner de här liksom skräpkorten som tar lite utrymme, som gör att du får upp de skarpare korten fortare och då kan du smackidacka mig mer. Du har lite mer styrning på sånt. Medan jag sitter och bara, lalala, blablabla, och bara shoppar som någon sån här internetshoppningsgaling.
Du gillar att hålla dina liksom valmöjligheter öppna.
Ja, så kan vi säga. Eller så är det bara, jag har tre resurser. Jag köper den där för 3 resurser.
Ja.
Och du är lite så här, ja, jag behöver inget som ligger här så jag köper inte det. Mm.
Nej, det var ett par gånger det hände. Just det, det är faktiskt bra att ta upp det. För det var ett par gånger det hände att saker i marknadsraden inte kändes aktuella.
Antingen, det här var när du var rebell om jag minns rätt.
Ja, precis. Men en sak som jag tycker är väldigt snyggt i det här spelet.
Just det.
För att det händer ju också i andra typer av deckbuilding spel, att man känner att jag vill inte köpa någonting. Det är ingenting som liksom hjälper mig just nu. Men i den här så har de mekaniken som är att till exempel på det här Death Trooper-kortet som är vänt åt mitt håll eftersom jag avslutade spelet som Imperium, så finns det en text som är vänd upp och ner. För att den är inte tanken att jag ska läsa, utan det är tanken att du ska läsa den. För där står det Reward Gain 2 Force Points. Och det skulle egentligen knuffa Force-mätaren 2 steg åt ditt håll. Och den belöningen får du genom att istället för att attackera min bas, attackera det kortet och få belöningen. Och på så vis också refresha marknadsraden och få ut nya kort som kanske är mer intressanta. Den mekaniken tycker jag var jättesnygg.
Och jag håller helt med. För du satte ju finger på det. Att i andra deckbildningsspel så kan man få en låsning just för att det inte finns intressanta kort uppe. Just i de där vi har en rörlig, i alla fall där vi har rörlig marknad. Det är inte alla spel som har det. Men många har det.
Mm.
Och då kan man ju få en låsning. Och då kanske man behöver betala exempelvis för att rensa. Och då kommer man mest gagna nästa första spelare.
Ja.
Snarare än sig själv. Så att jag håller med. Jag tyckte jättemycket om den. De har liksom några grejer som gör att det här deckbildningsspelet känns fräscht.
Mm.
Och göttigt liksom. De har liksom hotat upp det klassiska deckbildningsspelet.
Jag håller helt med. Det är liksom en väldigt snygg blandning av nostalgiska mekaniker och komponenter. Med en snygg nytagning. Det är liksom ingenting som är jätteinnovativt. Men det är stabilt.
Ja. Jag håller med. Så vilka tycker vi att det här spelet är till för då?
Star Wars-personer, ja. Definitivt.
I synnerhet de som är beredd, som tycker det är okej att man bara kladdar Star Wars på grejer.
Ja, precis. Det ska inte vara bokstavstroende.
Ja, Star Wars-elitism, då kan vi inte lova att du kommer gilla det.
Nej, för det finns vissa sådana där inaccuracies i det. Och som sagt, det finns inte två olika sätt att vinna på. Det finns, det är inte världens djupaste spel.
Nej.
Och om man då vill ha en djup Star Wars-upplevelse så är inte det här rätt. För det.
Så inte Star Wars-elitisten eller Star Wars-filosofen?
Nej.
Nej. Sen men är det också ni så här, andra Star Wars-isare?
Ja, precis. Och sen är det också, jag har fortfarande svårt Om man skulle stå hyllan och välja mellan att ta ner eller köpa Star Wars, The Deck Building Game eller Star Realms eller Redlands, så har jag fortfarande svårt. Jag kan nog tycka att Redlands, för sig är det inte så värst mycket deckbuilding i det här spelet. Det är inte så värst mycket engine building i det här spelet. Nej. Så att den närmare jämförelsen är fortfarande Star Realms och till viss del Ascension och Dominion. Men om man håller det lätt och om man står vid hyllan och ska välja mellan att antingen köpa Star Realms eller köpa Star Wars, så har jag lite svårt fortfarande att säga att Star Wars är det definitivt bättre i valet. Star Realms är ett sånt fantastiskt, kompakt, snyggt designat och liksom portabelt och bara bra spel. Så att det är nog fortfarande den som liksom skulle ta rekommendationen. Men om man som sagt har den där, jag vill spela lite Star Wars. Jag vill ha kort som jag känner igen, ha någon koppling till det. Jag tycker jag har sett den senaste liksom Mandalorian-serien eller jag har sett Rogue One. Då är jag vinner det här över Star Realms för min del.
Jag har ju bara spelat Star Realms en gång och för länge sedan. Och jag minns inte ha fått en sån där wow-känsla. Så för mig är ju det faktum att de har kladdat Star Wars på det här. Gör en väldigt stor, det gör att jag skulle välja det här över Star Realms.
Ja.
Jag är inte heller, vissa är ju kära i deckbuilding-tekniken eller mekaniken. Jag ogillar den inte, nu kommer det mina magiska ord. Jag ogillar inte, jag har inget svårt för den. Jag är bara neutral inför den. Så att du var inne på Redlands, nu var vi ju överens om att det inte var helt jämförbart, men jag ser inga problem, jag har både Redlands och det här spelet i hyllan hemma.
Men det är också bra att du tog upp det här med deckbuildings generellt, för att jag har börjat tröttna lite grann på deckbuildingsspel. Dominion är nog den största boven för det, där man kan få till egentligen en tur som tar lite för lång tid att spela färdigt. För att man börjar spela ut ett kort som ger dig fler actions och som tillåter dig att spela ut fler kort, och sen efter ett tag så har man spelat ut liksom hela sin kortlek. Och man har suttit där i liksom 5-6 minuter och fixat
igen,
och trixat.
Det här händer dig. Det här händer inte mig när jag spelar Dominion.
Och det händer också liksom, om man då är fler personer som det händer för runt bordet, så kan Dominion dra ut väldigt mycket på tiden. Och här kände jag inte samma kapacitet eller liksom risk att det skulle bli en oändlig runda. För även när jag fick till de där som kändes, och nu har vi inte jättemycket erfarenhet med spelet, men kändes som liksom stora runder, det hade en dragit 2 eller 3 extra kort.
Och sen så är det ju 2-spelarspel också, det tror jag också gör skillnad.
Ja,
så det även finns, om vi skulle sitta och kaskadeffekta båda två, så har det inte gått röv mycket tid.
Nej, jag märker att jag hoppar runt lite grann i tanken, men det du nämnde nu med just de här kaskadeffekterna, så tycker jag är en sak som jag var lite fundersam på också, var det här med kuberna. För att när man i till exempel Dominion så spelar man ut kort som har pengar på sig, och sen säger man jag har 15 pengar att handla för. Sen använder man sina kort för att köpa sina andra kort. I det här spelet så spelar man ut kort framför sig, och de genererar då resurser eller attacker. Om man håller koll på dem med kuber, vad tyckte du om det? Att liksom få 5 stycken kuber som du sen kan spendera för att köpa nya kort, eller få 4 stycken attackkuber som du kan lägga på en sak. Kändes det som att det hjälpte till rent liksom adminmässigt, eller kändes det som att det kanske blev lite spretigt?
Ja, alltså jag är ganska neutral inför dem. Vad det gäller de här pengakuberna, eller ja, de som man använder för att betala, där kände jag att det gjorde inte jättestor skillnad. Där var de lite obsoleta. Men det ger också en tydlighet rent fysiskt, att man kan räkna dem på ett annat sätt. Men där hade jag klarat mig också bara med korten. Vad det gäller skotten, eller vad vi ska kalla det för, ammunitionen, så hade den mer av en funktion. Men det kunde också bli, jag såg potential för att bli förvirrande. För att de används på 2 sätt. När du lägger dina, säg att du har 2 kort framför dig, som båda har 2 ammunition var, då lägger du ammunitionen på, så att du ser att, för att du kan bara skjuta på en enhet med en källa. Så då är det ändå bra att ha koll på att det är 2 från kort 1 och 2 från kort 2. Så om du skjuter på ett kort som bara har en i health, så kan du ändå, även om du hade 2 skott att skjuta, så kan du inte dela upp dem.
Nej, växel försvinner.
Precis, så att allt avrundas uppåt liksom. Ja. Så att det, med det sagt, så var det ju bra att ha dem fysiskt så man kunde lägga upp dem och verkligen räkna dem. Men jag har ju också skott på min planet. Och då betyder det någonting helt annat. Då betyder det ju hur många skada jag har tagit.
Ja.
Jag tyckte aldrig att det blev förvirrande, men jag tittade ner en gång.
Mm.
Och tänkte, just det här är egentligen olika saker.
Ja, men det var det, jag håller helt med. Och det var liksom frågetecken innan vi spelade och också ett frågetecken som nu är kvar. För att jag förstår varför de gör det. För att om jag attackerar din planet så måste den skadan ligga kvar till nästa runda. Därför kan jag inte bara använda korten och säga du tar 5 skada och sen har vi inget sätt att hålla koll på det. Utan då får man lägga dit 5 kuber för att spelet ska komma ihåg. Men sen har du, som du är inne på det här med, att om vi har fattat alla reglerna korrekt, så om jag attackerar en källa så kan jag inte splitta den attacken på flera mål. Och det blev det lite sådär, ja, ibland kändes det lite fippligt med kuberna att hålla koll på. Ja, men jag attackerar 4, jag har 4 i attackvärde från de här 2 korterna. Men det där målet behöver jag 3 stycken för att slå ut. Då har jag 1 kub över, men jag får inte spendera den på en annan attack. Eller jag får inte liksom flytta över den till någonting annat. Utan det ska komma som chok av attacker. Och det kändes lite fippligt, men jag tror att man snabbt kommer få det liksom.
Och egentligen tycker jag att det är en god funktion som sådan. Jag tycker det är bra att de har den regeln.
Ja.
Så att det är inte ett stort, var tydlig mot lyssnarna, att det inte är ett stort minus.
Nej,
det var bara en sån här liten, att man behöver vara med lite grann.
Ja.
Nu har vi ju varit inne lite på saker som saknades i spelet. Har vi något att addera där?
Någonting annat som saknas?
Du var inne lite i djupet. Du var inne lite på det här med skillnaden på ending conditions.
Ja.
Jag tror inte att jag sagt något jag saknar? Jag tror inte jag saknar någonting egentligen. Jag är nog ganska nöjd, men jag är inte nödvändigtvis deckbuilders, är som sagt vad, det är inte det som gets me going.
Jag ska bara, mekanik. Innan vi försvinner för långt från det här, så ska jag också bara på en gång göra en rättelse.
Uh-huh.
För att jag tyckte det kändes lite märkligt när vi pratade om de här attackkuberna.
Uh-huh.
Jag ska högläsa från regelboken för att jag har gjort ett fel. Så jag tänker vi kan ta det på en gång på helt korrekt sätt. If you have any damage counters remaining after destroying all of your opponent's capital ships, that damage is dealt to their base.
Jaha, men så det ja, okej. Okay. Men det påverkar igen, det är capital ships, är alltså skeppen som ligger framför planeten och skyddar dem. Men som vi sa förut, man kan ju också skjuta kort eller liksom skada kort
från marknadsraden.
Ja. Så att det du läser nu, Jens, det gäller bara om man skjuter på skeppen.
Ja.
Men det ändrar för de som skjuter på skeppen, men det ändrar inte särskilt mycket annat.
Så det ligger kvar lite grann, men jag vill inte, när jag kunde fånga det typ i realtid, så jag tänkte jag var lika väl att ta med det. Men som sagt, saker jag saknar i spelet, inte jättemånga. Önskar jag att spelet, precis, jag saknar inte jättemycket i spelet, men jag kanske önskar att spelet vore större och mer bombastiskt ändå. Men då är frågan, skulle jag bara spela ett annat spel?
Ja, precis. Och då känner jag att var det större och helt bombastiskt, och skulle det bli ett annat spel, skulle jag säga. Då kanske då sitter vi där och spelar Rebellion ändå. Och Rebellion är ett bra spel, och de kanske ska få fortsätta vara det, och så är det här en lite lättare version. För den som inte pallar att duka upp Rebellion och lära sig alla speciella ending conditions och specialregler, utan bara vill ha ett gött jädra deckbuilding.
Ja.
Som bara fort kan dukas upp. Då är det här ett jättebra spel. I synnerhet om du gillar Star Wars.
Ja, men absolut. Och det jag verkligen tyckte om med spelet är att det är kompakt. Lätt att komma igång med. Den har den här snygga Force-mätaren. Den har de här bra sätten att integrera med Marcus Row. De har intressanta effekter på baserna. Så det är liksom väldigt mycket som ändå är plus i kanten.
Den är tematisk och den har sexat upp. Man kan säga det. Gjort deckbildningen lite sexigare.
Ja.
Den har jättelite djup, pillat lite i de funktionerna som man kanske skulle kunna reagera på om man har kört väldigt mycket deckbildning eller inte helt förtjust i deckbildning. Så har den ändå mjukat till.
Ja, men precis. Är vi redo för att försöka betygsätta
vår
upplevelse?
Jag tror det. Jag har inte alls kommit på hur jag ska betygsätta idag.
Nej, ska jag inleda så har du lite att tänka på då.
Ja, vi gör så.
Det vi kan ju för sig säga lite snabbt är att på Board Game Geek så har den fått 8,1 i betyg från ungefär 1600 personer. Jag kan tycka att det är lite högt.
Det är på en 10-skala, eller hur?
Det är på en 10-skala. Mm. 8,1 kan jag tycka är lite högt. Jag ska se om jag kan hitta vad 8 betyder på Board Game Geeks
språk.
Det kan jag inte göra. Någon 10 av 10 på Board Game Geek är typ så här ett perfekt spel. Jag kommer alltid vilja spela det. 8 är typ jag är alltid öppen för att spela det här och kommer aldrig säga nej till ett parti. Där någonstans tror jag de har sin definition. Och jag tycker att 8,1 kanske är lite högt, men jag tror att den får det för att den ändå är Star Wars. Själv 7 tror jag, kanske 7,5. Och det ligger nog en hel del på... Det som var kul att uppleva, det var att den här Force-mätaren kändes annorlunda när man spelade Rebellerna gentemot när man spelade Imperiet. Hur man integrerade med den, hur man fick den att gå antingen till sin sida eller hindra motståndaren från att få den till sin sida. Det tyckte jag var den liksom snyggaste mekaniken som jag är mer intresserad av att fortsätta spela spelet och utforska det och liksom se vad man kan göra för någonting. Men jag tror att spelet som helhet fortfarande hamnar på en 7 för min del. Och det är ett par saker som liksom håller nere betyget för min del. Den första är att jag börjar känna mig lite utsliten på deckbuilders. Sådana som är rena deckbuilders. Det är lite skillnad från typ Clank eller Dune Imperium där man har deckbuilding plus någonting annat. Men rena deckbuilders börjar bli lite utsliten på. Och sen är det här med 2-personsspel där man har, det målet egentligen är att bara slå ut motståndaren. Är också lite, ja, uttjänat för min del. Så de 2 aspekterna håller ner i spelet lite grann. Men om jag inte hade haft de hindren framför mig, då hade det kanske hamnat på en 8, 8,5.
Det hade ju igen varit ett annat spel då bara.
Ja, precis. Så
det... Det är där när man tar bort mekaniken från ett spel, ja. Hur det då blir ett annat spel.
Ja,
ja, it's magic.
Så för min del, som sagt, 7, en stark 7. Mm. Jag kan inte liksom hitta någonting att egentligen såga spelet för eller klandra det för. Utan jag tycker det du gör det väldigt kompetent. Det kanske inte bara är för mig just nu.
Mm. Ja, jag jobbar med en extra diffus skala idag. Idag så är det... Det är inte avancerat, det är bara diffust.
Ja.
Så att jag tänker betygsätta det här spelet inom Star Wars-genren.
Ja, men det är ju perfekt.
Mm. Så jag tänker att bland Star Wars-spelen, och nu är det här begränsat till alla spel jag har spelat, vilket inte är tok många, så det är det inte. Men till de Star Wars-spel jag har spelat så vill jag ändå ge det här spelet en pallplats.
Ja, och då vilka, ska vi gå igenom vilka du har spelat då?
Ja, men jag minns inte ens om jag minns.
Men du har spelat Star Wars Rebellion och vi har spelat det här Pandemic Clone Wars.
Just det.
Star Wars Timeline.
Ja, det är ett gäng av dem. Mm.
Carcassonne Star Wars.
Ja, precis, det brukade jag ha, ja.
Mm. Ja. Så det finns det mer?
Jag vet inte, det känns som att det finns säkert något sån här, det måste ju finnas något större som jag har missat, något krigiskt. Ja. Det finns ju de här stora X-Wing-tjofränserna, de har inte spelat.
Jo, men det har du väl. Du var med på den där Kulturnats demo-versionen.
Men då, det var en blygsam entré i det spelet
som jag gjorde. Ja, du har spelat det.
Ja. Okej, okay, jag skulle inte säga att jag har tagit del av kärnan av spelet. Men jag har varit med och pillat lite, flyttat lite grejer. Men exakt, så jag vill ändå ge dig en pallplats. Och jag är inte mer tydlig än det. Pallplats är ju 3 stycken utrymmen där man kan placera. Men liksom 3 topp bland dem jag har spelat.
Absolut.
Jag håller nog Rebellion lite högre. Med det sagt, jag har spelat Rebellion 1 eller 2 gånger. Men jag liksom minns det som en sån här, du vet... Det här,
en episk upplevelse.
Ja, men sån här, du vet, man träffade någon en sommarnatt och sen så får det ta väldigt stor plats i ens drömvärld. Liksom.
Med tanke på hur stor lådan Rebellion är också, så skulle den ju ta stor plats om man träffar en sommarnatt.
Ja, precis. Ja, precis. Om man dukar ut det i sitt... tält eller något, så tar det ganska stort utrymme.
Ja.
Men exakt, och jag är ju också lite inne på det här med deckbuilding, jag inser det, jag sa i början att det inte är någonting jag ogillar, men deckbuilding och även worker placement tycker jag är ganska platta mekaniker. Worker placement är alltså när du har flera olika stationer där du, och så har du ett finit antal pjäser eller kuber, vad det nu kan vara. Och så varje omgång, som det är din tur, så behöver du välja placering för de här kuberna. Så du kan bara göra vissa saker. Det är 2 stycken mekaniker som jag inser att de blir väldigt lätt platta.
Mm.
De kan göras bra, som du var inne på, när det är en sidomekanik till ett spel. Så kan det göras bra, men i regel ganska platta. Och jag gillar när det är stort och fluffigt, va? Men med det sagt så tycker jag även jag att den här, för att vara så pass ren deckbuilder som den är, så tycker jag väldigt mycket om den. Och bland de Star Wars-spel jag spelat så ger det ändå en pallplats.
En pallplats i sommarnatten.
Ja, en pallplats i sommarnatten. Det var vackert. Vad säger du, Jens? Är det dags att runda av?
Det är det.
Men med det då får vi ju tacka alla våra lyssnare.
Mm.
Och det ni har lyssnat på är alltså podden Efterspelet. Podden som spelas in direkt efter spelet. Och den här podden är inspelad i samarbete med Dragon's Lair Stockholm och spelföreningen Smash i Huddinge i Stockholm. Och Efterspelet finner du också där poddar finns. Det är där du finner det.
Ja.
Och på Instagram.
Ja.
På Instagram som heter vi Efterspelet podd. Podd med 2D.
Eftersom bilden man laddar upp på Instagram är ju 2D. Ja, så det är lätt att komma ihåg.
Inte alls en efterkonstruktion. Och med de orden så säger vi tack så mycket för ikväll.
Tack så mycket.
Vi syns nästa gång.
Det gör vi.
Bye!